Vera var ju en pionjär och det var ju revolutionerande att, som hon tyckte, att ingenjörsyrket var ett alldeles utmärkt yrke för kvinnor.
År 1914, samma år som skolan som låg på Storgatan 43 i Göteborg, bytte namn från Chalmers tekniska läroanstalt till Chalmers tekniska institut, så inkom en udda ansökan. En fröken Vera Sandberg sökte studieplats på den treåriga ingenjörsutbildningen i kemi. Kunde man nu upplåta en av platserna till en kvinna, och skulle hon i så fall klara de krävande studierna?
Att en ung flicka på så kort tid förvärvar sig ingenjörsexamen vittnar om en ovanlig flit och begåvning,
skrev Svenska Dagbladet den 14 juni 1917 när Chalmers och Sverige fick sin första kvinnliga examinerade ingenjör. Det här är Vera-podden från Chalmers tekniska högskola med mig, Malin Avenius. Och det här avsnittet, det handlar om självaste Vera, som inte bara har gett namn åt podden utan också åt en allé, ett café, en evenemangsyta, en luftballong, ett spex, Camp Vera, ett racingteam med mera. Och som står staty på campus sedan några år tillbaka.
Hon tyckte ju själv inte att det var något märkligt. Och hon var en person som aldrig framhävde sig själv.
Om Vera hade kommit traskande här på Chalmers området, vad tror du hon hade tänkt om hon kom tillbaka nu?
Ja, det är en bra fråga. Och hon hade nog tänkt, hon hade nog blivit lite generad när hon såg statyn, men kanske innerst inne lite stolt också. Det hoppas jag.
Gunilla Resare är Vera Sandbergs barnbarn. Hon minns Vera som en lite stram, prydlig, nyfiken och ödmjuk farmor som släkten firade jul hos i våningen på Östermalm i Stockholm, där hon bodde med sin hund Foxterrien Puck, som var den femte, eller kanske sjätte, Puck i ordningen. Så där 50 år senare har Gunilla Resare, som under en stor del av de åren har bott i Norge, skrivit en bok om sin farmor Vera Sandbergs liv. Ett liv som börjar i Småland våren 1895 och som fortsätter i Blekinge när Vera är 10 år gammal och pappan går bort. Och mamma Maria flyttar hem med sina 8 barn till sin gamla fosterfar. Fosterfadern ägde Långa Sjönäs pappersbruk som Maria och barnen ärvde några år senare. Och Gunilla Resare tror att tillvaron på pappersbruket bidrog till att väcka Vera Sandbergs intresse för teknik och i förlängningen ingenjörsvetenskap.
Vera fick hjälpa till på bruket som de andra av de äldre syskonen. Och det var en inspiration till att hon tyckte att det var spännande att lösa olika problemställningar ute på pappersbruket och kom på att hon skulle utbilda sig till ingenjör.
Det stoppade ju faktiskt inte med att hon blev ingenjör. Men om vi tar det från början, hur såg hennes skolväg fram till det här ut?
Vera blev undervisad i hemmet som barn och när hennes pappa dog, då började Vera på elementärläroverket i Karlshamn. Och efter det så gick hon en praktisk kurs på Sävsjö praktiska skola som skulle kvalificera till studier på Chalmers. I tillägg till en praktik på pappersbruket också.
Vid den här tiden hade Chalmers inte status som högskola. Men på den högre utbildningsavdelningen på Chalmers så var målet att ge högskolemässig utbildning med specialisering inom olika ämnen. Och det var den utbildningen i facket för kemi och kemisk teknologi som Vera Sandberg hade bestämt sig för att gå. År 1914 när Vera sökte till Chalmers så hade en bit över 400 kvinnor i Sverige avlagt någon form av akademisk examen sedan universiteten under början av 1870-talet öppnats för dem med begränsning i fråga om ämnen och examensnivå förvisso. Agnes Magnell från Uddevalla hade precis före sekelskiftet fått dispens för att som första kvinna läsa vid en teknisk högskola, nämligen Tekniska högskolan i Stockholm. Men hon kunde som specialstuderande inte ta examen. Hur Vera fick idén att försöka erövra en ingenjörsexamen från Chalmers tekniska institut, det vet vi inte. Men kanske hade hon redan som 19-åring kännedom om att kvinnor hade större möjligheter i andra länder. För så här skrev hon i antologin Kvinnliga yrken och deras förutsättningar, 2 år efter att hon hade lämnat Chalmers.
Ingenjörsbanan är, särskilt i Tyskland, England och Amerika, ganska livligt frekventerad av kvinnor. Varför då icke även i Sverige? Svårigheterna är ju ej oövervinnliga, om än relativt stora. Men för en duglig ingenjör, manlig eller kvinnlig, kommer tvivelsutan levebrödet icke att fattas.
Men alla var inte lika övertygade som Vera Sandberg om att ingenjörsbanan verkligen var något för kvinnor. Hennes mamma Maria, som själv med fast hand drev pappersbruket genom de ekonomiska svårigheter som det befann sig när hon tog över, hon verkar inte ha varit särskilt entusiastisk inför Veras ingenjörsplaner.
Först så fick hon ju övertala sin mamma och sina äldre syskon om att det här var riktigt. Och senare så sökte hon in på Chalmers, och eftersom de inte hade upplevt att en kvinna hade sökt in innan så bad de henne om att genomföra ett matteprov. Ett särskilt matteprov som hon som kvinna skulle genomföra för att beviljas en plats.
För hon var kvalificerad för utbildningen, men hon fick ett extra prov för att hon var kvinna.
Ja, det stämmer. Det var ju inte officiellt öppet för kvinnor att söka, så var det ju på den tiden. Ja.
Och det var inget lätt prov, har jag förstått.
Det var ett svårt prov, men hon klarade det. Hon var ju väldigt skolintresserad, så det gick jättebra.
Men när hon kommer till Chalmers då, som faktiskt första kvinnan, vet man någonting om hur hon hade det?
Ja, hon har berättat att det var hårda bud vad gäller studier. Och hon fick investera mycket tid i att läsa och studera.
Studietiden vid Chalmers är sannligen ingen dans på rosor, utan fast mera ett par år fulla av ett forcerat arbete. Föreläsningarna på institutet börjar vanligen klockan 8 på morgonen, och det är sedan ingalunda ovanligt att de fortsätter till klockan 19 med endast någon timmes frukost och middagsrast. Därefter vidtager hemarbetet. Många gånger händer det nog att man först långt fram på småtimmarna kan lägga böckerna åsido för att söka några timmars vila.
Men samtidigt så har hon också berättat att vänskap med medstudenter och den sammanhållningen som de hade på Chalmers, den betydde jättemycket för henne. Och hon höll ju kontakten med sina studiekamrater genom alla år.
Det finns en episod som handlar om den här Chalmersmössan som studenter gick runt med på den tiden. Vill du berätta om den?
Ja, Vera ville ju inte först sätta på sig sin Chalmersmössa, utan hon ville gå runt med sin vanliga hatt när de skulle ut och äta lunch. Men hennes kamrater, studiekamrater, de tyckte ju att du är också chalmerist, du måste också ha på dig Chalmersmössan. Och när de inte lyckades att övertala henne muntligt, så gömde de hennes vanliga hatt en dag för att se om hon kunde ta på sig Chalmersmössan då, för att tvinga fram att hon skulle ta på sig Chalmersmössan. Och då första gången så valde Vera att stanna hemma från lunchen, för hon hittade inte sin vanliga hatt, och på den tiden kunde man som kvinna tydligen inte gå ut utan hatt och äta lunch på stan. Men när hon sen inte hittade hatten så tyckte hon det blev lite tråkigt att stanna inne på Chalmers. Så hon gav upp och så satt hon på sig Chalmersmössan. Och så trivdes hon riktigt bra och går runt i Chalmersmössan. Men det väckte ju lite uppmärksamhet.
Just det. Vet man någonting om hur allmänheten i Göteborg såg på en kvinna som gick runt i Chalmersmössa?
Ja, det finns faktiskt olika teckningar som visar hur det såg ut när fröken Sandberg gick runt i Göteborg med sin Chalmersmössa, och hur andra personer går in i lyktstolpar och snubblar och går ut i vägen framför bilar för att de stirrar på en kvinna som går runt i Chalmersmössa. Så ovanligt var det. Det var ingen syn någon hade sett förut.
Första studieåret var Vera Sandberg enda kvinna bland de mellan 400 och 500 studenterna. Följande år antogs ytterligare några kvinnor. I källorna som Gunilla Resare har hittat så finns det inget som tyder på att Vera skulle ha upplevt sig dåligt behandlad av lärare och medstudenter. Tvärtom. Genom kvinnohistorisk forskning så vet vi att synen på den kvinnliga studenten generellt var nedsättande i Sverige från det att kvinnor fick tillträde till universitet och högskolor. Motståndet var stort och luftades i hårda ordalag i allt från riksdagsdebatter och ner till studentföreningar och kårtidningar. Argumenten mot kvinnor inom akademin var först religiösa för att sedan övergå till att handla om den bräckliga kvinnliga biologin. Äggstockarna kunde exempelvis förtvina av alla studier och den tunga bördan av kunskap. Från 1920-talet så användes ett svagt psyke och brist på disciplin som argument. Och det omoraliska i att blanda unga kvinnor och män var ett argument som fanns med från start. Men det fanns också inflytelserika män med progressiva idéer som motsatte sig den konservativa akademiska kulturen som särskilt rådde på de statliga universiteten. På nybildade privata Stockholm högskola rekryterades den ryska matematikern Sonja Kovalevsky som blev Sveriges första kvinnliga professor där nästan 100 år innan Chalmers utsåg en kvinnlig professor. Om Vera Sandbergs upplevelser enbart var så positiva som källorna ger intryck av, det kan vi inte säkert veta. Men på de bilder som Gunilla Resare publicerar i sin bok, bilder från både studietiden och från alumniträffarna som hon var med på senare i livet, så ser hon glad och avslappnad ut ihop med sina studiekamrater. En plats på Chalmers där hon trivdes extra bra, det var i kemilaboratoriet. Labbis. Och det är som laborerande som hon har avbildats i form av en staty som står där Vera Sandbergs allé tar slut nära kapellplatsen.
På Labbis jag klabbar, på CS jag labbar. Går bra, går bra. Och gubbarna buga och grabbarna truga. Hurra, hurra. Jag brygger sulfat, lagar ej mat. Ger katten i disken, men själv tar jag risken. Ty världen blir vår när kvinnan blir fri.
Dikten från teknologföreningens tidning RASP 1914 har tillskrivits Vera Sandberg själv. I tidningen publicerades också en dikt som var mer tvetydig, signerad AS, och som bland andra rader innehåller följande.
Eva är teknolog, död och pina. Adam ej längre har hemligheter fina. Snart skall Evas fot på Adams huvud stiga. Adam utan knot måste lida. Evas kraft och härlighet, för knappt anad, skall från Adams låga ståndpunkt bliva spanad.
Vera var ju en pionjär och det var ju revolutionerande att, som hon tyckte, att ingenjörsyrket var ett alldeles utmärkt yrke för kvinnor.
Men hon tyckte inte att riktigt alla ingenjörsutbildningar passade för kvinnor.
Nej, hon skriver ju i en antologi om kvinnor i ingenjörsyrket att hon tycker ju speciellt att det är inom kemi som passar ju utmärkt för kvinnor. Och sen är det ju här så många år sedan att hon klarade ju inte se att det också kunde passa för kvinnor att bli ingenjörer inom bygg och anlägg och shipping som vi senare har sett och tycker är självklart idag.
Man kan ju knappast tänka sig en kvinna såsom arbetsledare vid väg-, järnvägs- eller brobyggnadsarbeten. På grund härav får väl väg- och vattenbyggnads såväl som skeppsbyggnadsfacken anses omöjliga att beträdas av de kvinnliga adepterna. Kvarvarande fack, de mekaniska, elektriska, husbyggnads- och kemiska, erbjuder däremot bättre möjligheter. En kvinna såsom distributionsingenjör vid elektriskt kraftverk eller såsom offertingenjör vid någon elektrisk firma erbjuder ju inte ett otänkbart. Likaväl som en kvinnlig arkitekt säkerligen kunde giva sina manliga kollegor många goda uppslag och sätta en viss prägel på byggnadsverksamheten. Ingenjörskvinnans naturligaste och tacksammaste tekniska verksamhetsfält ligger emellertid inom den kemiska branschen. Genom noggrannhet och tålamod torde hon där kunna bjuda männen spetsen.
Idén om att vissa tekniska ämnesområden passade bättre för kvinnor än andra var Vera Sandberg inte ensam om. Det var tankar som bland annat uttrycktes i en rapport från Tekniska högskolan i Stockholm. Arkitektur, kemi och elektronik tillhörde ämnen som kunde passa för kvinnor, sådana som kunde utövas inomhus i rena, prydliga miljöer. En av sin tids mest inflytelserika och radikala tänkare, den världsberömda Ellen Key, hon framhöll också arkitektur som ett yrke som var naturenligt för kvinnor. Vad kvinnorna sen kunde använda sin tekniska kunskap till, det var reglerat. De fick inte lov att inneha statliga tjänster förrän 1924. Vera Sandberg kom att arbeta inom den privata sektorn och hennes första jobb som utexaminerad ingenjör var på en kemiverkstad i Partille utanför Göteborg, där hon ganska snabbt avancerade till laboratoriechef. Men sen kallades hon hem av sin mor till pappersbruket i Blekinge.
Hennes storebror Kurt skulle gå färdigt till ta färdigt sin ingenjörsutbildning nere i Tyskland. Så Vera kallades hem för att leda pappersbruket i den perioden.
Och då, sen kände hon att hon ville lära sig lite mer.
Ja, det gjorde hon. Det som hände i... Efter ett års tid och ungefär när Kurt var färdig med sin utbildning i Tyskland, det var ju egentligen en stor katastrof på bruket, för bruket brann ju ner. Och familjen köpte ett nytt pappersbruk i Kisa, utanför Kisa. Och Vera drog till Tyskland i några år.
Gunilla Resare är osäker på exakt vad Vera gjorde på sin studieresa i Tyskland. Men under tiden som hon var där fick hon ett par artiklar publicerade om gästceller och kväve. Hösten 1922 var hon tillbaka i Sverige och redo att bygga på sin utbildning från Chalmers tekniska institut.
Hon ville studera vidare när hon kom tillbaka till Sverige och sökte dispens för att komma in på Uppsala universitet. Och fick avslag på den dispensen. Så hon fick då sätta sig på skolbänken och flyttade till Göteborg och läste in gymnasiet på 3 månaders tid.
Ja, för trots att Vera kunde titulera sig ingenjör så saknade hon studentexamen. Något som inte behövdes för att läsa på Chalmers. Även om det konstaterades att hennes naturvetenskapliga meriter var tillräckliga så stoppades hon från just naturvetenskapliga studier med motiveringen att hon saknade de humanistiska ämnena. Det var tillåtet för kvinnor att avlägga studentexamen sedan 1870, men till skillnad från männen så hade kvinnor inte tillträde till de statliga högre läroverken där det var gratis att studera till sin studentexamen. Så ville de ha en examen och därmed behörighet till universitet, då fick de sköta och bekosta studierna på egen hand och gå upp som privatister till studentproven. Så ingenjören Vera Sandberg ägnade 3 månader hösten 2023 åt att läsa in motsvarande gymnasiet.
Ja, hon har själv berättat att hon fick plugga ganska hårt för att få till det. Hon läste upp som privatist och hon berättar själv att hon pluggade 14 timmar om dagen.
Med sin färska studentexamen och ett stipendium från Fredrika Bremer-förbundet i bagaget flyttade Vera Sandberg till Stockholm 1924 och läste så matematik, fysik, kemi och biologi vid Stockholms högskola som senare blev Stockholms universitet, fram till examen våren 1925. Därefter så gick hon tillbaka till yrkeslivet och jobbade som kemist på Helsingborgs gummifabrik, som föreståndare på laboratoriet på Reimersholms oljefabrik i Karlshamn och flyttade sedan tillbaka till Stockholm och sin sista anställning i karriären som var på Siverts kabelverk i Sundbyberg. 1937 så händer det något som leder till att Vera Sandberg säger upp sig.
När Vera är 42 år gammal och jag jobbar på kabelfabriken i Sundbyberg så sitter hon på morgonen och läser tidningen och så ser hon en dödsannons. Och hon ser att det är en från Chalmers alumninätverket som har förlorat sin hustru. Vera skriver ett kondolansbrev och till Ragnar Resare och de börjar brevväxla. Och återupptar kontakten och vänskapen utvecklas till kärlek och det gifter sig
Just det. Och då får Vera 5 barn på köpet som hon verkligen tar sig an och bestämmer sig för att vara mor till.
Det stämmer. Vera fick en färdig familj. Hon fick en paketlösning när hon gifte sig med Ragnar. 5 pojkar. Ragnars fru hade dött i barnsäng, så att han stod ju med en nyfödd liten baby och 4 äldre bröder.
Och då väljer den här yrkeskvinnan faktiskt att sluta arbeta och gå upp i det här med familjelivet.
Hon investerar enormt mycket i pojkarna och i deras utbildning och deras framtid. Och hon lägger sin yrkeskarriär på hyllan, men behåller en fot inom det kemiska, eller det kemivärlden. Hon är ju fortfarande ledamot i kemiska föreningen. Och hon håller tät kontakt med Chalmers alumni. Så på ett vis så behåller hon en fot in i det professionella också. Hon är också styrelsemedlem i familjens bolag.
Sen det här kemiintresset, det märktes också i hemmet.
Ja, Vera inreder ett kemilaboratorium i källaren. Och pojkarna får lov att experimentera och testa ut och blanda olika kemikalier och ha det roligt och spännande nere i källaren i laboratoriet.
Har du några personliga minnen? För jag vet inte, hur gammal var du liksom när Vera dog?
Ja, jag var 12-13 år när Vera dog. Och jag har jättemånga fina minnen. Och bland annat så har jag ett minne där jag och min kusin fick lov att leka i Veras kök. Och det var så att Vera, hon uppmuntrade oss barnbarn till att söka kunskap och till att ta reda på ting, att experimentera.
Så köket som en liten experimentverkstad, för Vera var inte så intresserad av matlagning och sådär?
Nej, hon var själv inte intresserad av matlagning. Nej, hon var intresserad av vetenskap. Hon var ju en sammansatt person, för hon var dels så, som barn så märkte man att alla hennes söner hade stor respekt för henne och stor kärlek och stor respekt. Och hon var en person också som hade lite sån naturlig auktoritet. Samtidigt så var hon väldigt snäll och också blygsam på egna, hon var också blygsam.
Minns du att hon någon gång pratade om att hon hade varit ingenjör och vad hon hade jobbat med och så?
Det var mer om vi frågade henne, och vi frågade henne om hur det var att vara kvinna och ingenjör. Hon tyckte ju själv inte att det var något märkligt.
Ja, något skulle jag ju bli, och varför skulle inte en flicka kunna slå in på den banan? Själv trivdes jag alldeles utmärkt, och jag förstår inte varför det inte skulle passa en kvinna. Det är rika framtidsmöjligheter, såväl rent vetenskapligt som praktiskt industriellt. Man får experimentera, söka åstadkomma förbättringar och göra uppfinningar om man så hava kan. Dessutom, och det är i dessa tider, har man ännu ej kunnat tala om en överbefolkning på banan.
Det sa Vera Sandberg i en intervju i veckotidningen Idun 1932. Efter att Vera Sandberg gift sig så flyttade hon till makens hem i Värmland. Och efter hans död 1949 bodde hon i Stockholm i en våning på Östermalm. Där Gunilla Resare har minnen från julfiranden med alla farbröder och kusiner. På julaftonsmorgon år 1979, efter att ha varit sjuk en tid, så somnar hon in. Sveriges första kvinna med ingenjörsexamen och tillika den första kvinnliga studenten på Chalmers tekniska institut. Du har lyssnat på Vera-podden från Chalmers tekniska högskola, som den här gången alltså handlade om Vera. Medverkade gjorde Vera Sandbergs barnbarn Gunilla Resare. Och rösterna som läste in de historiska texterna tillhör Elisabeth Renström och Jesper Olsson. Jag heter Malin Avenius. Mer om och av Vera-podden hittar du på chalmers.se.